7 av 10 människor i världen lever i ett icke-demokratiskt land. Det visar nya siffror från demokratiinstitutet VDM som publicerades i dagarna. Varför är den demokratiska utvecklingen i världen på tillbakagång och vad kan göras för att vända utvecklingen? Det ska veckans avsnitt av magasinet handla om. Och med mig för att diskutera det så har jag Martin Lundstedt, statsvetare och verksam vid Göteborgs universitet som dessutom då är en av författarna till rapporten. Välkommen till magasinet.
Hej, tack så mycket.
Om vi börjar lite kort, hur skulle du beskriva tillståndet för demokratin år 2024?
Ifrågasatt och utsatt kan man väl sammanfatta det. Delvis så är det ganska många länder som ser en tillbakagång i demokrati. Och sen också att det finns en bredare legitimitetskris, vet jag inte om det är rätt ord, men i alla fall ett ganska kraftigt ifrågasättande av demokrati som statsskick, som gör också att man ser att det här sprider sig till andra länder och att det också finns ganska mycket motstånd mot demokrati i länder som fortfarande har en stark demokrati än så länge.
Vi ska gå in lite mer på orsaker och vilka länder det handlar om och sådär. Men jag tänkte bara börja med, det här är ett väldigt stort demokratiprojekt, det är många forskare involverade, mycket data ni analyserar. Kan du förklara för lyssnarna vad ni mäter och hur ni kommer fram till hur demokratiskt ett land är?
Ja, det är en ganska lång process som du säger. Det är ett internationellt projekt där som har pågått i drygt 10 år nu. Och det grundar sig i att det går inte att observera demokrati så som man kan observera något exempelvis via naturvetenskapliga metoder och sådär. Och metoden vi har i grunden rör sig om att man tänker att det finns människor i länder som har en väldigt god bild av hur en del av det politiska systemet fungerar i det landet. Så exempelvis man kanske har en väldigt god uppfattning av hur medielandskapet ser ut i det landet. Och då frågar vi människor, så det brukar röra sig om kanske 5-10 människor per land och per år. Och det här, experter kallar vi dem då, landexperter. Och de är oftast boende i landet, de har någon kompetens, ofta de kan vara akademiker, journalister, lite allt möjligt, människor med kompetens, men som inte är knutna till så att säga regeringen eller sådant. Och vi tar in oss och då ställer vi massa frågor till dem. Det är 500 frågor totalt eller något sånt där. Vi frågar då inte någon exempelvis hur demokratiskt i Sverige, utan vi kanske frågar, om man tar medielandskapet, så frågar vi någon hur utsatta är journalister för liksom hot och trakasserier och våld. Hur vinklar det medien i sin rapportering? I vilken utsträckning rapporterar medier kritiskt om regeringen och så vidare? Så exempelvis vad gäller mediefrihet då, om vi fortsätter med det exemplet, så är det 10-tal frågor som vi bygger ihop till ett litet index, och det indexet går i sin tur ihop med ett antal andra index, exempelvis hur fria och rättvisa är valen i ett land, hur väl skyddad är mötes- och associationsfriheten i det landet och så vidare. Så de här byggstenar på varandra som till slut man kan slå ihop till ett demokratiindex. Och det demokratiindexet vi har här då, som vi använder mest i rapporten, rör sig om ungefär ett 60-tal sådana frågor som byggts ihop. Så det är via experter och via att vi sedan bygger ihop de här med en ganska sofistikerad metod.
Mm. Vad är det för, alltså tittar ni på andra offentliga uppgifter och sådär också, eller hur kompletterar ni de här experterna?
Jo, det gör vi med exempelvis, det är mycket data som är så att säga, som också är faktiskt då, så det kan röra sig om exempelvis, finns det ett parlament i det här landet? Är regeringschefen premiärminister eller president, den typen av grejer? Finns det en eller två kammare? Hur många politiska partier finns det? Och så vidare. Faktafrågor som då är enkla att ta reda på, de kompletterar vi med. Men uppfattningen exempelvis hur så att säga hur kritiskt media rapporterar om då regeringar är ju inte någonting som så att säga uppges faktiskt eller går att hitta i en konstitution eller sånt där. Så det är liksom där man särskiljer dem. Två typer av faktainhämtning.
Just det. Men i och med att komplettera dem då, så upplever ni att ni får en ganska bred bild över hur det ser ut i ett specifikt land.
Exakt, det är tanken. Och det är i jämförelse med de andra stora som demokratimätningar, som exempelvis Freedom House, som är ganska känd, eller Economist, så är det de har inte den här detaljnivån. Det är liksom ett helt annat sätt att gå tillväga, så de kan inte, när vi tittar på om ett land har gått upp och ner, så kan vi gå ner i de här beståndsdelarna. Vi kan så att säga gå tillbaks från indexet ner till de här ursprungliga frågorna och se vad det är som faktiskt har hänt. Det är mycket svårare när man exempelvis bara har ett index på demokrati där man inte vet vad som pågår under, så att säga.
Ni använder er då av fyra kategorier när ni specificerar hur pass demokratiskt ett land är. Två typer av demokratier och två typer av autokratier. Kan du beskriva de här kategorierna och lite skillnaden mellan dem?
Mm. De här är ju så att säga konstruerade från de här demokratiindexen för att ha ett sätt att, så att säga, kategorisera länder på ett... Det är en ganska grov kategorisering, ska sägas, men den är användbar i termer av, så att säga, visualisering och göra saker mer begripliga. Som att index ofta kan vara ganska abstrakta. Så den, så att säga, värsta typen av autokrati, de här två typerna, kallas, som man översätter det till svenska, stängd autokrati. Det är vad vi i Sverige brukar kalla en diktatur. Exempel på det här, Saudiarabien och Kina exempelvis. De här länderna har antingen inga val alls eller så har de bara enpartival. Utöver det så har de väldigt, väldigt begränsade, om ens några, rättigheter för invånare. Och det, ja, det är den klassiska formen av diktatur, den som också varit väldigt, väldigt vanlig genom historien, såklart. Det dominerande statsskicket historiskt. Sen så finns det en annan typ av autokrati som blivit framförallt mycket vanligare sedan kalla kriget. Det fanns också innan, men det blivit mycket vanligare de senaste 30 åren. Som är elektoral autokrati. Man kan också säga valautokrati. Men det är länder som då inte är demokratiska som vi uppfattar det, men de håller val där fler än ett parti tillåts ställa upp. Så exempel på det här är Turkiet och Ungern numer. De var båda demokratier förr, men det är de inte längre. Och det här, de brukar också inte vara lika inskränkande vad gäller rättigheter som de här stängda autokratierna är, utan det finns lite mer utrymme för människor att uttrycka åsikter. Det finns lite mer utrymme till exempelvis mötas och demonstrera och sådär. Men valen är ofta till del manipulerade, media kontrolleras av stat och regering. Oppositionspartier är fortfarande, så att säga, de är begränsade i termer av att den här typen av länder ofta fängslar oppositionspolitiker om de anses utgöra ett hot och så vidare. Så att det är inte en rättvis och jämlik demokratisk, så att säga, konkurrens om makten. Sen har vi de två då demokratiska typerna, och då är den ena då, den första kallar vi elektoral demokrati. Och det här är, så att säga, den klassiska definitionen av demokrati, en ganska, så att säga, smal men fullt, så att säga, demokratisk idé om vad en demokrati är. Och då ingår fria och rättvisa val, det ingår medie- och yttrandefrihet, associationsfrihet, rösträtt såklart, den typen av grejer. Och sen den sista kategorin är liberal demokrati. Det är ett begrepp som ofta används exempelvis i debatt och sådär. Går man till, så att säga, politisk filosofi och idétraditionerna, så hänvisar liberal demokrati också till en starkare fokus på maktdelning, så att parlament och domstolar har mer möjlighet att agera ansvarsutkrävande mot regeringar. Och man har också starkare skydd för individer, och så att, att undvika det som ibland kallar majoritetens tyranni då, att minoriteter har starkare rättigheter. Så det är de fyra kategorierna.
Precis, vad skulle du säga, bara, vad är den stora skillnaden mellan de här två typerna av demokratier då?
Ja, den stora skillnaden är, det är delvis det här med maktdelningen då, att en elektoral demokrati förutsätter inte att parlamentet och domstolarna är nödvändigtvis särskilt starka. Alltså att en regering, en exekutiv makt, och en president eller en premiärminister kan ha mycket, mycket större makt och är mycket mer obegränsad under sin mandatperiod än den är en mer typisk liberal demokrati. Den andra är då också att de individuella rättigheterna är mycket mer långtgående i liberal demokrati. Så utöver individuella rättigheter som är nödvändiga för ett demokratiskt samhälle som yttrandefrihet, så tillkommer också en del som exempelvis mycket mer fokus på religions- och rörelsefrihet och sådant där. Den typen av rättigheter som är vanligt förekommande i elektoral demokrati, men som inte är en nödvändighet för det.
Kan du ge några exempel på elektoral och liberal demokrati?
En elektoral demokrati är exempelvis Brasilien. Och har varit det ganska länge nu, även om det har varit en ganska stökig process där de senaste åren. Men det är en elektoral demokrati, har varit det under ett antal årtionden nu, egentligen sedan 1985 när militärdiktaturen föll. Exempel på en liberal demokrati är Sverige, exempelvis.
Okay. Vi ska återkomma lite till Sverige och kanske också till Brasilien lite senare, men jag tänkte först bara att vi tittar. Jag ska också säga rätt att Martin är med oss här via Zoom, så skulle det svaja med ljudet så beror det på det. Om man tittar då på, som jag nämnde här i början, så har det ju gått bakåt det här. 2003 så levde 50% av världens befolkning i demokratier. Idag är det endast 29%. Vad beror det här på?
Det beror att befolkningsmängden skiftar så mycket beror i huvudsak på ett antal väldigt folkrika länder har som var demokratier, är inte det längre. Den absolut största här är Indien såklart, som har en 16-17% av världens befolkning, men det finns också andra väldigt folkrika länder, exempelvis Turkiet som 2003, för 20 år sedan, var en demokrati och inte längre är det. Så den stora förändringen är att ett par folkrika och också så att säga, internationellt väldigt inflytelserika länder har upphört att vara demokratier. Och jag har inte sett ett motsatt skifte heller, att stora folkrika länder som var autokratier har gått åt andra hållet till demokrati.
Indien är ett intressant exempel och de ska också hålla val i år. Vad är det som har hänt där?
Det är i korthet kan man säga att BJP heter partiet. Det är ett hindunationalistiskt parti som sedan ganska långt tillbaka leds av Narendra Modi. De kom till makten för drygt ett årtionde sedan och har aktivt nedmonterat demokratin utifrån en modell som man också sett i andra länder, exempelvis Turkiet, Ungern, Polen, USA och Brasilien fram till Trump och Bolsonaro blev bortröstade, där man i huvudsak fokuserar på att montera ner medier och begränsa medier. Man ger sig också ofta efter domsystemet, så att man ska försöka så att säga göra sig av med den här liberala biten av maktdelning då. Det har också varit väldigt mycket, eftersom att de är hindunationalistiska, har det varit en ganska stor förföljelse av den muslimska populationen i Indien. Det har också så att säga inskränkt ett par basala rättigheter för den här gruppen som en förutsättning för ett demokratiskt styre. Och så. Men Indien är också ett federalt land med väldigt stor liksom statsapparat i flera nivåer, så att det är en, så att säga, en väldigt komplicerad stor process, men i huvudsak handlar det om att Narendra Modi och hans parti har kommit till makten och har som modell i princip från början haft tanken att de vill dra Indien mot ett mycket mer auktoritärt styre där det ligger mycket, mycket mer makt hos Narendra Modi.
Kommer det att kunna påverkas någonting i valet nu, eller är det troligt att det kommer fortsätta eller kanske bli ännu starkare?
Så vitt jag har sett så är förväntningarna att BJP och Modi vinner det här valet också. Det hålls ju ganska snart. Och Indien är ett exempel på en typisk sån här elektoral autokrati. Alltså de håller flerpartival och det händer absolut i den här typen av autokrati att lite chockartat då så förlorar den sittande makten valet. Så det kan mycket väl hända. Men på grund av de processer som pågått nu i över 10 år i Indien så är det inte så att säga, det är inte ett rättvist startfält här, utan BJP har kontroll över medier, de har också kontroll över institutionerna som styr valen, de har kontroll över domstolar och så vidare i ganska hög utsträckning, som gör att det är väldigt svårt för all opposition att göra framsteg. Det betyder inte att det är omöjligt, men det är väldigt, väldigt svårt.
Det är ju andra delar av Asien också. Ni framhåller här att stora delar av Asien och Östeuropa ser en stark nedgång av demokrati. Vad finns det för förklaringar till det, skulle du säga? Du har nämnt Indien här, men annars?
Nej, men andra stora länder, det finns ett brett spektrum. Om vi börjar med Asien så finns det liksom, Indien är ju då en sån demokrati som gradvis sjunkit undan genom valda ledare. Man kan ta två andra exempel på länder som gått tillbaka väldigt kraftigt via helt andra mekanismer i Asien, och det är Afghanistan och Myanmar. Myanmar var en militärkupp. Det var inte en demokrati innan det, men det var ett land på uppgång som blev friare och friare, men som nu är en av de mest repressiva länderna i världen. I Afghanistan så är det ju inbördeskriget liksom, som sedermera slutar med talibanerna. Och där har ju liksom alla typer av friheter upphört för alla människor. Och det var långt ifrån en demokrati innan också, Afghanistan, men det var fortfarande inte alls så repressivt som det är nu. Så det finns också den dimensionen av det. Men i Asien så kan man ju se att just det att de två stora inflytelserika makterna i regionen, det vill säga Kina och Indien, inte på något sätt verkar för demokrati i länderna de handlar med, de har diplomatiska kontakter med och sådär. Det kan såklart påverka. Och det finns inte så många exempel på länder som går i motsatt håll, men Thailand är ett som är... Det är fortfarande inte, går inte att tala om det som en demokrati, men de har börjat hålla val igen efter en militärdiktatur som pågick ungefär 5 år. Och de höll ett val förra året som var så att säga fria och rättvisare än det innan, och det ser ut som att det är början på en öppning mot någonting mer demokratiskt i Thailand, men det är en lång bit kvar. Vad gäller Östeuropa så har det handlat där nästan uteslutande om valda ledare som monterade ner demokratin. Så Polen och Ungern är de mest kända exemplen. Men vi har också precis Serbien, Nordmakedonien har gått upp nu det senaste, men har också haft en process i den riktningen innan. Och det finns ett antal till exempel där. Och sen har du i den regionen har du såklart Ryssland som har olika så att säga relationer med olika länder här. Inte alls goda med Polen exempelvis, men väldigt goda med Serbien. De har ett visst inflytande. De har ju såklart försvårat och förhindrat demokratisk utveckling i Ukraina. Och ett annat land är ju Belarus eller Vitryssland som också varit en autokrati länge, men som också hårdnat och stängt ner möjligheter för yttrande och demonstration och sånt där under de senaste åren.
Men Polen, där har det ändå hänt någonting, alltså nu med valet.
Det har det ju, så nu har de ju bytt och nu är det ju Tusk som är premiärminister igen. Det ser ju ut som en, så att säga, en öppning mot något annat för lag och rättvisa, eller PiS då, det tidiga partiet är ju avsatta. De är fortfarande det största partiet i parlamentet, men de har inte längre regeringsmakt. Det förväntar man ju sig ska leda till en, så att säga, en utveckling i motsatt riktning, så som det exempelvis gjort i Brasilien under Lula då, senaste året. Och det finns ju ganska goda förhoppningar på det, det får man säga. Sen är det också väldigt stora utmaningar där. För exempel en av de stora problemen som PiS gjorde var det att de politiskt tillsatte väldigt mycket domare och underminerade domstolsväsendet. Och det är inte så lätt att motverka den processen genom... Enda sättet att bli av med de politiskt tillsatta domarna är ju så att säga att själv politiskt tillsätta andra domare. Så det finns en del problem med hur man liksom tar sig ur såna här situationer. Men det ser absolut ut som att det kommer vara en förändring för det bättre, och framförallt att, inte minst då, att den så att säga utvecklingen mot mer autokrati borde upphöra under Tuskren. Det hade varit förvånande om de inte gör det. Och det finns inget tecken än så länge på att den här autokratiseringen som pågår i Polen skulle fortsätta. Tvärtom.
Men det låter ju på dig ändå som att det är väldigt mycket enskilda ledare och partier som kan ändra demokratin. Är det liksom, det låter som att vårt demokratiska system i världen är ganska så bräckligt. Är det en rätt tolkning?
Ja, i delar är det ju det, för att det är framförallt bräckligt mot att det finns ju inbyggt i det att om människor röstar i en demokrati på partier som vill montera ner demokratin, så är ju det liksom legitimt i någon mening. Det är ju folkviljan. Den skörheten finns ju i ett demokratiskt system. Att man kan alltid, vi är så att säga fria att välja bort demokrati. Sen brukar det aldrig, det är, om inte aldrig ska jag kanske säga, men det är mycket sällsynt att det är så här drastiskt. Ofta formulerar ju de här partierna som att de skyddar så att säga den riktiga demokratin. Och det brukar ha det här daget av populism, att liksom tanken är att man väljer ett parti eller en ledare, och sen så är den så att säga uttolkaren av folkviljan. Och då är exempelvis så här att makt hos parlament och domstolar förhindrar ju folkviljan utifrån det synsättet, för att de försöker agera ansvarsutkrävande och hindra och kräva att regeringar följer lagar och sånt som de menar bara är ett då hinder för folkviljan. Så det är ju den friktionen där. Men absolut är det så att folkvalda ledare har ganska god möjlighet att montera ner demokratin. Framförallt för att de institutionerna, de har i någon utsträckning kontroll över de institutionerna som ska se till att de inte gör det. Men de möter ju alltid motstånd. Det är ju därför också det brukar gå ganska långsamt. Det är en av anledningarna till att man Det är inte den här typen att man bara upplöser parlamentet och i princip förklarar en, så att säga, en ny konstitution och sånt där. Det har man ju inte sett i de här länderna. Så det är en långsam nedmontering.
Det finns säkerhetsventiler i systemet i alla fall, kan man säga.
Ja, men så kan man uttrycka det. Det finns ju också det här att även om de har ett brett folkligt stöd, så har de ju inte ett fullständigt folkligt stöd. Så det brukar ofta leda till demonstrationer och också, så att säga, försök att motstå förändringen. Och det gör det svårare också.
Ett annat aktuellt exempel som det är svårt att komma förbi, det är USA. De håller presidentval senare i år. Det pratas ju mycket om vad som kommer att hända om Trump vinner och sådär. Hur ser ni på det? Vad finns det risker där för demokratin i USA utfall Donald Trump skulle vinna valet?
Jo, men det får man absolut säga. Så här har vi ju ändå fördelen av att ha liksom ett närtida historiskt exempel att utgå ifrån. Det blir ju såklart spekulation, men om man utgår från vad Trump gjorde förra mandatperioden och vad han har inte, så att säga, ändrat retorik eller inställning heller, så det finns inte skäl att tro att han har ändrat sig i sig. Så gick ju den amerikanska demokratin ganska kraftigt, så att säga, bakåt. Framförallt gäller det mycket, mycket vad gäller underminerande av senat och domstolar, angrepp på medier och under den sena delen av hans mandatperiod också angrepp på valsystemet. Så allt det får man ju förvänta sig kommer fortsätta om han, eller påbörjas på nytt, så att säga, om han kommer tillbaks till makten. Och också republikanerna får större inflytande, eftersom att han, så att säga, falang av republikanerna framstår vara den enda falangen numera. Så att det finns, jag känner inte till något skäl för att tro att det inte skulle bli så. Sen hur långtgående det då blir, det vet man ju inte. Man kan ju också följa sig, det här har varit vanligt i andra länder, man har inte sett i USA då tidigare, men det har varit vanligt i andra länder att man när ofta finns det den här att en president får bara sitta i två mandatperioder. Det är väldigt vanligt i många länder som har presidentsystem, och det har man ju sett i flera länder, att det första man börjar göra under sin andra mandatperiod är ju att upphäva den regeln, så kan man sitta en tredje och så vidare. Det kan ju också hända att sån här, om man tänker, så att säga, värsta scenarier, att han fullständigt försöker bygga om valsystemet på något sätt som gör det mycket, mycket svårare för honom att förlora och så vidare. Sen igen, precis som Indien då, USA är ett federalt land och vem som har makt över vad, det är väldigt, så att säga, det är väldigt många skikt som man ser det som en pyramid eller så, och den exekutiva makten har inte kontroll över allt. Det förutsätter också att man exempelvis har stöd i delstatsparlament och så vidare och så vidare, och det skiljer sig en del beroende på delstat, så att det är svåröverblickbart på det sättet. Men det finns ingenting som tyder på att Trump inte skulle fortsätta där han slutade.
Men vi pratar ju ändå om en av, eller är det till och med världens äldsta demokrati, alltså ska ha ett robust system med checks and balances, så att man har olika institutioner som ska se till att den ena inte får för mycket makt och sådär. Är det liksom möjligt då, och bara genom en president som går i auktoritär riktning och förändrar allt det här? Alltså?
Det är det. Jag kan lägga till bara det, för det sägs ofta att det beror på hur man ser det, om det är världens äldsta demokrati. Det finns ganska många som menar att det blev det först på 60-talet med medborgarrörelsen.
Okay. Men i alla fall.
Men institutionerna som är demokratiska är mycket gamla. Det är, såklart är det ju så. Senaten och högsta domstolen och presidentämbetet och sådär. Men det är så i många, de skiljer sig lite åt många länder, alltså beroende på exakt vilket juridiskt system man har och sådär, och vilken konstitution man har, om man har en konstitution och så vidare. Men det är ju så att väldigt mycket förlitar sig också på liksom informella system, att folk anpassar sig efter att folk beter sig, så att säga, demokratiskt, och det är lite svårt att, så att säga, på något sätt fullständigt skydda sig mot. Det är ju det som är tanken när man bygger upp såna här, att man försöker just maktdela och så vidare. Men i grunden finns det ändå en förväntan om att samtliga beter sig någorlunda demokratiskt. Och det gör att systemen generellt sett blir väldigt sköra mot det. Men om man föreställer sig ett scenario, det är svårt också att tänka sig om man skulle kunna helt bygga bort den skörheten, men ju mer man bygger bort den skörheten, ju mer hade man också generellt, föreställer jag mig, också byggt in begränsningar på den folkvalda makten. Och det är ju liksom en balansgång, för att vid någon punkt så begränsar man den folkvalda makten till den grad att den, det är inte den folkvalda makten som längre är den främsta styrande funktionen här. Så det är lite, i någon utsträckning så är den här skörheten en, så att säga, en inbyggd brist bara, som inte fullt går att göra sig av med.
Om vi ska prata om lite positiva exempel också då, så visar vi i rapport att Latinamerika och Karibien går emot trenden om ökad autokratisering. Vad är det som händer där?
Där rör det sig i huvudsak om Brasilien då, som jag kort nämnde innan. Och då är det ju Jair Bolsonaro som i många drag lik Trump. Det är också en federal stat, så det är liksom ganska samma förutsättningar. Men ganska lik Trump nedmonterade den brasilianska demokratin. Men blev bortröstad i valet som skedde sent 2022, och Lula, den huvudsakliga oppositionsledaren, tillträdde som president för lite drygt ett år sedan, så början av 2023. Och där har man sett nu under det året som gått att det har blivit i väldigt många avseenden väldigt mycket bättre. Framförallt har domstolsväsendet blivit mycket, väldigt mycket mer oberoende igen. Med tidigare så att säga begränsningar och olika former av efterföljande av medier och oppositionspolitiker och sånt här har mycket mer upphört och så vidare. Sen betyder inte det att allt är frid och fröjd i Brasilien. Det finns fortfarande väldigt mycket så att säga motsättningar, men den här aktiva nedmonterandet, när jag har sagt ordet många gånger, det har upphört under Lula, och det har också gjorts ett antal försök att, så att säga, förbättra systemet på det sättet att göra det mer robust. Och också ska sägas viktigt också att valsystemet, likt det gjorde i USA, men i USA under mer, så att säga, under mer tumult kanske, men valsystemet i Brasilien lyckades genomföra ett fritt och rättvist val som var välfungerande, och det var ju liksom förtroendeskapande och gav legitimitet till Lulas vinst.
Så det är det främsta i Latinamerika. Karibien då, är det något särskilt man kan säga där?
Karibien, alltså det är Dominikanska republiken går upp. Det är ganska många små länder. Dominikanska republiken går upp. Costa Rica är fortsatt starkt. Så det är den typen av länder. Sen ser man, det finns några som går åt motsatt håll, men de är också små länder i Latinamerika, vilket då skiljer sig från övriga delar av liksom, eller andra regioner i världen, där det brukar vara de små länderna som går upp och de stora som går ner. Så är Latinamerika omvänt då, för att de som går ner exempelvis i Latinamerika och Karibien är länder som Nicaragua, El Salvador, som till liksom folkmängd och så vidare inte är särskilt stora, men de har sett ganska kraftiga tillbakagångar. Så det är inte så att säga enbart positiva nyheter från ett demokratiperspektiv där, men i termer av de mer stora inflytelserika länderna där, så, och då i huvudsak Brasilien, så har det ju varit sig så. Sen har Argentina gjort en liten, under de senaste 5 åren, liten förbättring av ett ganska systemet har funkat lite bättre de senaste åren, men den nya presidenten som tillträdde bara för ett par månader sedan, slutet av 2023, Javier Milei, har det finns skäl att tro att han kanske också ger sig efter en del av de demokratiska institutionerna i Argentina. Främst har väl hans poäng varit att lansera någon form av fullständigt nyliberalt paket, där i princip statsapparaten, förutom att upprätthålla lagen och då så att säga äganderätten och så vidare, ska upphöra. Den ska upphöra i termer av all typ av offentligt finansierad verksamhet och så vidare. Och i genomförandet av det så ser det inte omöjligt ut att han skulle försöka kliva över olika typer av demokratiska begränsningar på exekutiv makt och sådär. Så det, Argentina kan eventuellt bli ett fall som går emot det här då och börjar gå ner snart. Men det återstår att se.
Ett positivt exempel också, det är ju Sverige. Det är ett av länderna som ligger i topp på er lista. Jag tror det är på andra plats till och med. Vad beror det på?
Det beror på att Sverige har varit ganska oförändrat ganska länge nu, men om man tittar på de här liberala aspekten av liberal demokrati så är det liksom processerna, och processerna funkar alltså i termen att valen är fria och rättvisa, de är inte manipulerade. Möjligheten för domstolar att agera oberoende är intakt. Vi också så alla partier får ställa upp i val obehindrat, människors rösträtt respekteras, all den här typen av sådär. Och också rättigheter är väl skyddade, så individuell yttrandefrihet funkar bra, media har rätt att rapportera, demonstrationsfriheten fungerar väl och så vidare. Så där har det inte skett några så att säga, generellt sett tydliga inskränkningar under de senaste årtiondena. Det har så att säga, stått stabilt högt väldigt länge. Sen har ju den svenska demokratin kanske ändrats på andra sätt, skulle man kunna diskutera, alltså att så att säga, är den demokratiska kulturen likadan, är deltagandet och intresset lika högt och sånt där, och sådana grejer är såklart viktiga också, men de är inte med i den här, när man ser på demokrati på det här sättet, alltså att processen och rättigheterna, då påverkas inte sånt. I avseende av att processerna fungerar och rättigheterna är skyddade, så är Sverige ett av de starkaste länderna i världen, och det har varit väldigt länge.
Men finns det någonting som vi behöver oroa oss för när det gäller demokrati i Sverige, eller kan vi luta oss tillbaka och bara vara nöjda med att vi är så duktiga på demokrati?
nej, luta oss tillbaka ska vi väl inte göra, men det man, om man ska gå på andra exempel i världen där demokratin då monterats ner, så har den ju gjort det av avvalda ledare, när det är den typen av demokrati som Sverige är. Det är väldigt, väldigt sällsynt, med att risken för att vi skulle råka ut för liksom en militärkupp av det svenska försvaret anses ju generellt väldigt låg. Så då är det ju liksom att valda ledare skulle nedmontera det. Och då brukar det börja med att man ger sig på medier och civilsamhälle ganska tidigt i processen. Man försöker begränsa civilsamhällets möjlighet att organisera sig. Man försöker dra in finansiering och annat. Och man börjar så att säga försöka kontrollera statsägd media mer aktiv politisk påverkan. Man kanske också försöker på olika sätt knyta till sig så att säga privat media på olika sätt, och göra dem, försätta dem i en starkare beroendeställning. Den typen av grejer är väl det man ska ha särskild uppsikt över.
Tycker att man ser några sådana tecken i Sverige?
Inte i någon utbredd utsträckning, skulle jag inte säga. Det blir svårt när det är. Det är också det här som är effektivt med den här gradvisa nedmonteringen, att det ofta är svårt att se. Det är enkelt att tolka varje händelse som så att säga en enskild isolerad faktor och inte en del av ett mönster. Det är en av finesserna med processen, att det är svårt att faktiskt mitt i det inse om det händer. Men min uppfattning är inte att det i någon utsträckning pågår i Sverige just nu. För att jag ser liksom inget mönster i den riktningen. Däremot kan det finnas enskilda grejer som så att säga passar med mönstret. Och det kan vara att jag gör det här misstaget nu och att inte se mönstret. Men jag skulle inte säga att man ser det i någon utbredd utsträckning. Det betyder dock inte att det inte skulle kunna hända i närtid. Det är det här som är så att säga. Det märks oftast inte så tydligt i början när det sätter igång. Och det brukar inte vara så. Hela funktionen med att göra det här gradvisa är för att folk inte ska reagera så kraftigt, både inom landet och också i utlandet, exempelvis för Sverige kanske att EU kommer reprimand och sånt där. Tanken är att man ska göra det lite under radarn, och då är just funktionen att inte märka så mycket. Men jag kan inte se några bredare mönster av att det händer i Sverige just nu.
Men vilken roll, för ni påpekar ju det också i rapporten, att medborgarna spelar en stor roll här. Vilken roll spelar medborgarna? Vad kan medborgarna, vi vanliga medborgare, göra för att se till att vi har ett robust demokratiskt system?
Ja, alltså det man självklart är det så att det allt beror ju i grunden på medborgarna. Det är bara det att vi är så många, så att det är inte så lätt att liksom koordinera. I grunden så handlar det om det som varit väldigt effektivt, är om man upptäcker det här, eller upptäcker, men det liksom märks av att man börjar röra sig i en mer auktoritär riktning, en typ av frihet man är van vid börjar inskränkas i viss utsträckning. Man kanske märker särskilt att vissa grupper grupper eller personer med vissa politiska åsikter har allt svårare att yttra sig och så vidare. Deras liksom civilsamhällesorganisationer begränsas eller deras medier begränsas och så vidare. Då är så att säga protester och demonstrationer och annan typ av försök att påverka folkvalda ledare ofta väldigt, väldigt effektivt. För den här typen av process är ganska lätt, eller lätt, men den är i alla fall inte så besvärlig att genomföra om det finns relativt lite motstånd. Men om motståndet däremot är ganska starkt och lyhört och också högljutt, så är det ganska... Det brukar fungera ganska effektivt, och det brukar också leda till att människor som kanske inte alls hade uppmärksammat på detta tar det till sig och blir upprörda och känner att så här ska det ju inte gå till. Även om det här kanske rör sig om att det mest berör meningsmotståndare eller sånt där, så tycker jag att det här är liksom inte ett rättvist sätt att gå tillväga och så vidare. Så på det sättet är medborgare centrala. Liksom. Och det går inte... Den typen av typ protest funkar bara om människor faktiskt tar det till sig. Alltså man kan skriva massa debattartiklar, man skriver, men är det ingen som så att säga reagerar, så får det ingen viktig funktion. Men om människor överlag, vanliga medborgare, börjar bry sig och intressera sig, då får det effekt.
Till sist, om vi tittar lite på hela den här bilden då, så är det ju ändå en bild av en avdemokratisering i världen. Vad får det för konsekvenser, skulle du säga, på världspolitiken?
Ja, den stora eller mest omedelbara konsekvensen skulle jag väl säga är generellt att betydelsen av att så att säga vara en demokrati eller att respektera demokratiska rättigheter minskar internationell politik generellt. Och det ser man ju väldigt tydligt, exempel med inflytandet i Kina, att deras biståndspolitik har ju alltid väldigt allt som oftast noll sådana krav eller förväntan eller sådär, och kan nästan kanske lite informellt önska att man städar undan demokrati för att underlätta sådär beslutsfattande i termer av att man är mer obehindrad i sitt beslutsfattande som regering. Och också att det blir ett klimat i världen där exempelvis militärkupper och sånt underlättas, för att du blir inte lika straffad av att vara en auktoritär regim som du kanske blev förr. Och du har mycket lättare att få tillgång till internationellt stöd, och om det rör sig om exempelvis ett ganska fattigt land kanske tillgång till bistånd. Du blir inte lika snabbt utesluten nu handelsavtal och så vidare när du gör sånt här. Medan under ett sammanhang där de flesta länder är demokratier och idealet är att vara en demokrati, så att säga, så straffas det oftast mycket hårdare att dra ett land i en auktoritär riktning. Men ju fler länder som är auktoritära, ju mindre är det straffet och ju större är så att säga vinsten av att genomföra något sånt här. Så att det genererar ett internationellt klimat som blir mer välkomnande för att processen fortsätter i andra länder.
En sista fråga. Hur tror du att det ser ut om 20 år? Kommer demokratin i världen ha ökat eller minskat?
Var man hamnar i den spekulationen beror väl ganska mycket på vad man tror det rör sig om för grundorsaker till att vi ser den här generella utvecklingen. Där finns det ingen samsyn alls, och det är liksom svårt att uttala sig om som ur en form av forskarroll. Men om man exempelvis knyter det här till den ekonomiska utvecklingen, att det blivit kraftigt mycket mer ojämlikhet i de allra flesta länder och globaliseringens effekt på människors levnadssituation och utbrett missnöje kring det, inte bara i västvärlden och så vidare. Om det beror mycket på det, då är det exempelvis svårt att se att situationen ändras om inte liksom de ekonomiska förutsättningarna för individer i länder och de processer som styr de förutsättningarna inte ändras. Rör det sig mer om kanske så att säga en trend och en liksom en ideologisk trend som kanske inte har samma strukturella grund, då kan det ju vara möjligt att det skiftar. Det kan också vara så exempelvis att man ser auktoritära länder är mycket mer generellt mycket mer beredda att gå i krig med andra länder, och det kan ju förstöra så att säga förutsättningen för andra autokratier längre fram, för att det är ju normalt mycket, mycket impopulärt med krig och att ingå i anfallskrig och sådär. Så att det där fungerar som avskräckande och att, så att säga, trenden vänds på grund av det. Det är stora, breda spekulationer jag gör just nu. Men där vi är nu så kan jag väl säga så här. Det finns ingen tecken i närtid på att det här avtar. Men å andra sidan ser man genom historien de senaste 100 åren hur demokrati gått, så att säga, upp och ner och så ser man att det är, över tid ser det ut att vara relativt cykliskt. Inte riktigt cykliskt, det låter terministiskt, men det finns, man ser att det börjar krypa upp igen. Vid något tillfälle har det alltid gjort hittills, från den punkt att demokrati började existera i modern tid, så har de gått ner ibland och gått upp ibland. Och det talar väl för att det förr eller senare borde vända.
Då får vi säga tack till dig, Martin Lundstedt, en av författarna till Demokratiinstitutet VDEMs nya rapport om demokratin i världen. Och tack så mycket för att du var med i magasinet.
Tack så hemskt mycket.